Efter några veckors semester. Jag kom på det att när jag och Anders Backman var små, en barndomskamrat, så sa han till mig att ska vi gå och kolla på morfan? Så gick vi upp en trappa, så fick vi öppna dörra och kika in i glasruda. Det ligger han. Så ser han ut. Och så gick vi. Har ingenting med predikan att göra. Förutom att jag och Anders är goda vänner. Ja, men denna söndag så har jag snott lite grann ifrån kyrkoårets tema. Dock inte texten, men lite grann åtta rubriken som är tro och liv. Tro och liv. Så adderar jag lite grejer till detta nu då. Som blir en riktning för tro och liv. Och den riktningen för tro och liv, den har sin grund i ordet. Så ska jag ta nya exempel här nu. Och tro inte för ett ögonblick att jag förhäver mig. Utan jag behöver det här lika mycket som alla andra. Riktningen för tro och liv, det har sitt ursprung i ordet. Som dessutom är personifierat i Jesus Kristus. Så den första bilden här nu. Jag kommer ha ett magiskt ord. Så byter vi bild sen. För så var den här i skolan. Med den projektorn. Josua ska ju ta över efter Mose. Och Mose har varit lite trotsig. Så han ska bara få stå på kullen och skåda in i landet. Herren sa till Mose, stig upp på Abaraminberget och se det land som jag har gett åt Israels barn. Men när du har sett det ska du också samlas till ditt folk, liksom din bror Aaron. För ni var upproriska mot mitt ord i öknen Sin, när församlingen tvistade med mig. Ni höll mig inte helig inför deras ögon vid vattnet Meribas vatten vid Kaders i öknen Sin. Mose talade till Herren. Han sa det. Må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över församlingen som kan gå i spetsen för den när det drar ut och kommer tillbaka, och som kan vara deras ledare och anförare, så att Herrens församling inte blir som får utan herde. Herren svarade Mose, ta Josua, Nuns son, en man som har anden. Här får Mose instruktioner vem som ska vara den nya efterträdaren. Så blir det Josua som blir utvald, och Mose och gänget lägger händerna på han. Och skillnad till detta uppdrag. Men så säger Gud någonting till Josua som är högst tillämpbart på oss var och en idag. Det var det då och det är det nu. Det var lika sant då och det är fortfarande sanning idag. Så säger Herren så här till Josua. Låt inte denna lagbok, alltså en snäv mening, Moseböckerna, med en vid mening, hela Guds ord. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid den och följer allt som är skriven i den. Alltså den enkla uppmaningen att håll dig nära Guds ord. Finns inget viktigare. Håll dig nära Guds ord. Och vi behöver dessutom begrunda Guds ord i våra närhet. Och inte bara det, vi behöver hålla fast vid det. Vi behöver hålla fast vid det och vi behöver också följa Guds ord. Det är liksom den första personen här nu som jag lyfter upp som får en otroligt viktig uppgift som är direkt tillämpbart på oss idag. Håll dig nära Guds ord. Låt dig begrunda hans ord. Håll fast vid det med näbbar och klor och följ det som Herren har visat dig. Så tar vi nästa del. Nu gör nöjasnäring stora hopp här. Nu kommer vi till Esra. Och Esra, han var präst och skriftlärd, så står det att han var mycket kunnig i Mose lag. Också naturligtvis i den hela judiska bibeln. Och så är det någonting som utmärker Esra på ett väldigt, väldigt fint sätt, tänker jag. Esra hade nämligen bestämt sig för var någonstans han skulle vända sitt hjärta. Det är också en sån mycket bra tillämpbar grej till oss idag. För i Esra 7 och 10 så står det så här. Esra hade vänt sitt hjärta. Om vi bara börjar där. Han hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag. Och leva efter den. Och lära ut lag och rätt i Israel. Han hade vänt sitt hjärta. Det är liksom grunden för det. Där har Esra och där har du och jag möjlighet att kalibrera våra liv och våra hjärtan inför Gud. Faktiskt. Och där har vi också möjligheten att studera eller ordagrant att söka i Herrens ord. Och vi ska också, eller ska, det låter jobbigt, men uppmaningen är ju att leva efter den. Men det stannar inte där, utan det blir hela tiden ringar på vant. Han söker Guds ord, studerar det, begrundar det. Och dessutom så skulle han lära ut där han var. Se det i riktningen. Det finns en riktning för tro och liv. Det grunden är hämtad ifrån ordet. Men det stannar inte där. Det stannar inte mellan dig och Gud. Utan det fortsätter hela tiden. Så finns den pulsen. Och så tar vi nästa det nu. Så hoppar vi till Timoteus. Här är tvära kast som vi märker. Och här får Timoteus instruktioner åt sin gode vän Paulus. Och Paulus som har fått ett häftigt möte med Jesus Kristus. Han som själv var jude, väl insatt i skrifterna, får ett möte med uppståndelsen som förändrar allting. Det är inte en liten pusselbit som faller på plats. Utan en avgörande pusselbit faller på plats. Som gör att Paulus ögon öppnas och han ser grejer på nytt. Och så ger han den instruktioner till sin vän Timoteus. Och visar också hur budskapet kan multipliceras. Vad som händer. Så säger han så här att det du har hört om mig inför många vittnen. Bara det liksom. Det du har hört om mig. Paulus som är väl insatt i skrifterna. Som har fått det uppenbarat ifrån Jesus Kristus också. Ligger till grunden nu. Det du har hört om mig, säger han. Ja, det ska du anförtro åt pålitliga personer. Som i sin tur ska kunna undervisa andra. Säger att det finns en riktning för tro och liv. Det börjar i ordet, men det själv, men det stannar inte där. Utan allt är tänkt att ge vidare. Så behåll inte det du hittar för dig själv, utan ge det hela tiden vidare. Men du måste naturligtvis gå igenom ditt eget liv. Det är viktigt. Så gör Paulus egentligen ett litet skarpt tillägg. Men jag hoppar här nu, för detta står i första Timoteus. Det jag refererade till först var i andra Timoteus. Nu kommer det i första Timoteus 4 och 16. Så säger Paulus så här till Timoteus: var noga med dig själv. Alltså ditt liv har stor betydelse inför andra. Var noga med dig själv och din undervisning. Det finns alltså ett samspel mellan lära och liv. Det är det tänkt att det ska gå så här. Det ser som handen i handsken. Så är det tänkt. Men om jag är det minsta som jag, så är det inte alltid så här, utan det kanske bara är en så. Så är det liksom disharmoni. Men vi är mänskliga. Så är det. Var noga med dig själv och din undervisning. Och håll troget ut med detta. Det räcker inte en gång. Utan det behöver liksom leva detta. Vi behöver anna detta. Vi behöver vära i detta. Så ger Petrus en fin uppmaning som heter duga. Det var nästan facett. Han ger både tröst och förmanande ord till martyrkyrka egentligen här nu. Men den är absolut tillämpbar på dig och på mig idag. Utan att tveka. Han säger så här att var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Du ska alltså inte bara kunna svara på en annan människas fråga eller invändning, utan råga på allt. Dum. Så ska du kunna förklara ditt svar också som du har. Känns det tungt? Bra. Nej, det är inte tungt. Men det är så. Han säger det. Ni ska ständigt vara beredda och kunna ge goda skäl för det hopp ni har. Alltså det som är det bästa, det som är det bästa som har hänt i ditt liv. Om det nu är mötet med Jesus Kristus, så är det ju också bra att kunna ge goda skäl för det svaret. Ja, men Jesus är bra. Ja, absolut. Vem är han då? Amen. Ja, Jesus är bra. Ja, men vem är han då? Alltså, vi behöver kunna ge goda svar på vem han är, faktiskt. Ja, han är min personliga frälsare. Det är en bra grej. Är ni med? Så har jag två kanske provocerande frågor här nu till oss. Hur ofta utsätter du dig för att behöva svara och förklara din tro för en annan icke-troende eller någon som inte delar din tro? Hur ofta hamnar du i den situationen? Ofrivilligt eller charmant? Och i den situationen, om du nu hamnar där i, vad använder du då som din primära källa? Är det Google? Är det andra människors åsikter? Eller en väns åsikt? Vad använder du då i den situationen? Jag förstår det nu att tro och liv, att det har sin utgångspunkt i ordet. Att det är liksom, alltså vi behöver liksom mata oss med Guds ord. Inte av skuld, inte av plikt. Utan det är för att den är dyrbar. Det är för att det är Guds ord till Guds folk i alla tider. Genom ordet lär vi känna Jesus Kristus. Vi lär känna grundtanken ifrån början med skapelsen och allting. Och den blickar ju framåt dit vi en gång ska. Där vi får möta Jesus Kristus. Om du är som jag och kanske gillar att umgås med människor som inte delar din tro. Så ska jag ge Naja en liten berättelse. Två grejer. En gång på ett café i Sundberg, jag kommer inte berätta vem det var bara en person, som jag vet inte är troende. Och där hade vi ett fantastiskt samtal. Under en och en halv timme blev jag bombarderad med frågor. Men det är en ganska viktig fråga som, eller konstaterande som kommer in. För personen i fråga förstår att jag inte bara tror på Gud. Jag vet vem Gud är, men Gud i en vidare mening, i ett större sammanhang, kan vara lite diffust. Vilken Gud menar du? Så säger hon, då tror du alltså på Jesus? Ja, det gör jag. Först visste jag inte riktigt om det var om personen skojar med mig. Men naturligtvis så tror jag på Jesus. Ja, det är klart att ibland så finns det, nu är vi så konkreta. Nu har vi liksom ramat in Gud. Och verkligen zoomat in på Jesus Kristus. Och så uppstår det problem i tankarna här nu. Men har han verkligen förvandlat vatten till vin, så blir det ett hinder. Men har han verkligen gått på vant? De är klassiska frågorna. Och de frågorna är befogade, mina vänner. De är jättebefogade. Sätt som min yngsta tös Moa sa, men pappa, det är helt osannolikt att han har gått på vant. Ja, jag vet. Men Jesus gör det som är osannolikt. Han står liksom över naturlagarna och behöver inte anpassa sig efter dem. Men han kan inte ha funnits. Och så får han börja förklara utifrån hur den förhöll sig till både antika skrifter och andra historiska skrifter, och lägga det pusslet och förklara hur man förhöll sig till andra skrifter och kopior och grejer. Och så lägger vi Bibeln jämte det, så ser vi liksom bara hur bevishögen växer och den andra historiekällorna bleknar, som har hög trovärdighet redan där. Bibeln liksom utklassar ju på ett sätt många andra historieverk, för det finns så starka bevis av kopior och sånt och som styrker den. Jaha, säger personen i fråga. Det här får jag nog ta och begrunda lite grann och kolla på. Och jag hade ett samtal med en annan vän i somras som är väl insatt i skriften, fast det vi kallar för gamla testamentet. En jude. Vi brukar träffas ibland och samtala. Och så frågar han mig så här. Jag var bjuden till Svenska kyrkan, sa han. Och där skulle vi diskutera ersättningsteologi. Hur ställer du dig till det? Över en middag. Lite enkelt. Ja, hur ställer jag mig till det? Hur ställer jag mig det till Guds egendomsfolk när jag får en sån fråga? Tror jag att vi har ersatt Guds ursprungsfolk? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att vi av nåd och i Guds barmhärtighet, att vi är inympade i hans folk. Att där har vi en naturlig plats. Jag vet inte om man köper det. Det gör ingenting. Men så tänker jag i alla fall. För vilket företräde har judarna fått? Så kan jag läsa i Romarbrevet 3, 1-2 att Guds ord har anförtrotts åt dem. Det är en stor fördel. Men det är också åt oss. Sen i Romarbrevet 9 så hittar vi 7 andliga privilegier som det judiska folket också har fått. De har fått barnaskapet, heligheten, förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, lufterna, fäderna. Och det får vi väl en del åt också. Men i Romarbrevet 11 så vill jag bara säga en grej. Eller läsa en grej. Ska vi se så jag hittar det här nu. Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Typ så kan ett samtal gå till. Jag ska inte fördjupa mig i detta mer här nu. Jag ska inte lägga bördor på er. Inte någonstans. Men det som Petrus uppmanar oss till, och inte bara utmanar utan eller verkligen skärper tonen, alltså var beredda faktiskt att kunna svara utifrån den situationen som du har och dina omständigheter. Att både svara och förklara. Och det är det som man kan kalla för, ja det står inte ännu, men alltså, till trons försvar, alltså apologetik. Det är att du kan svara och förklara på ett sådant sätt så att din medmänniska kan få komma till insikt om Jesus Kristus. Så att du kan få ge det vidare som är anförtrott dig. Och att du på ditt personliga sätt kan få visa på vem Jesus Kristus är och vad han har gjort i ditt liv. Och igår kväll så satt jag och kollade på saliga sånger. Ja, den. En sekvens där ju så kommer försoning upp. Försoning. Hur en person får möta försoning av sin familj. Är försoning någonting som ligger i linje med Guds ord? Eller är det helt främmande? Är det någonting som vi ska beblanda oss med? Försoning. I allra högsta grad är det bibliskt. Och vi får till och med möta försoning under nattvarden mellan dig och Gud. Men det stannar inte där. Det är försoning mellan dig och andra människor på grund av vad han har gjort för oss. Här är en plats för försoning, mina vänner. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske far för ditt ord, Herre. Tack att det finns goda exempel i ditt ord, Herre, som vi kan få ta rygg på, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Tack att vi får närma oss ditt ord, Herre. Tack att vi får lära känna dig genom ditt ord, Herre. Och tack att vi får inbjuda den helige Ande i våra liv, Herre. Och när vi läser ditt ord, Herre, så att det blir levande för oss, Herre. Tack Jesus. Vi tackar dig Herre. Tack att du vill röra vid våra liv Jesus. Tack att du vill lära känna alla människor Herre. Hjälp oss Herre att vara bärare av ditt ord Herre. Av ditt vittnesbörd Herre. Men tack att vi får göra det på ett personligt sätt Jesus. Så som du har skapat oss Herre. Vi tackar Jesus. Tack att vi får be om din frimodighet, Herre, i detta uppdrag, Herre. Hjälp oss, Herre, att hålla oss nära dig, att hålla oss nära ditt ord, Herre. Hjälp oss att begrunda det, Herre, dag och natt, Jesus. Och hjälp oss att leva ut detta budskap, Herre, i ord och gärning, Herre. Hjälp mig, Herre, i det. Och hjälp var och en som behöver det också, Jesus. I ditt namn ber vi, Herre. Amen, Herre Jesus.